Du lyssnar på Kris 4 av Andy McNabb i översättning av Gösta Zetterlund, uppläst av mig, Mats Eklund. Till minne av Edward C.S. Hooper, 30 oktober 1979 till 15 april 1999. Oktober 1995. Måndagen den 16 oktober 1995. Syrierna lägger inte fingrarna emellan om de anser att någon inkräktar på deras luftrum. Bara några minuter efter det att man har flugit in över gränsen välkomnas man av en genskjutande jaktplansrotel som lägger sig så nära att man kan vinka till piloterna. De vinkar inte tillbaka. De är där för att ta en ordentlig titt på en. Om de inte tycker om vad de ser öppnar de eld med sina jaktrobotar. Den regeln gäller givetvis inte när ett vänskapligt sinnat passagerarplan dyker upp som ett eko på de syriska radarskärmarna. Och det var anledningen till att vår fyrmannagrupp hade valt den infiltrationsmetoden. Om Damaskus haft minsta aning om vad som förbereddes ombord på vårt British Airways-plan från Delhi till London skulle de syriska jaktplanen ha skickats upp i samma ögonblick som 747-an lämnade saudiskt territorium. Jag vred och vände på mig i mina försök att göra det så bekvämt som möjligt för mig, medan jag avundsjukt tänkte på alla passagerare uppe i kabinen. Antagligen inne på sin femte gin och tonic sedan starten, medan de såg sin andra långfilm och la in rejält av inbakad oxfilé. Reg 1 halvlåg framför mig. 1,85 lång och bred som ett utedass led han antagligen ännu mer än jag i det trånga utrymmet. Den lockiga mörka kalufsen, lätt grånad vid tinningarna, bredde ut sig överallt. Precis som jag, innan jag slutade 93, hade han blivit utvald för att göra diverse jobb åt olika underrättelse- och säkerhetsorgan. Och dit inräknades sådana uppdrag åt amerikanerna som USAs kongress aldrig skulle godkänna. Jag hade gjort liknande jobb själv medan jag var kvar i SAS. Men det här var mitt första uppdrag sedan jag började som K-agent. Med tanke på målet för operationen vågade ingen av oss satsa på att det skulle bli något mer uppdrag. Jag sneglade bort mot Sarah, till höger om mig i halvmörkret. Hennes ögon var slutna. Men till och med i det svaga ljuset kunde jag se att hon inte var särskilt uppåt. Fast anledningen till det kunde ju vara att hon inte tyckte om att flyga utan gratis champagne och ett par bekväma tofflor på fötterna. Jag hade inte sett henne på ett bra tag, men det enda som hade förändrats på henne var håret. Det var fortfarande spikrakt med något nästan sydostasiatiskt över sig, trots att det var mörkbrunt och inte kolsvart. Hon hade alltid haft det kort, men inför den här operationen hade hon nästan snaggat det och klippt ner det i kort lugg. Hon hade kraftfulla, välmarkerade drag, stora bruna ögon, höga kindben, en näsa som var aningen för stor och en mun som vanligen såg stramt allvarlig ut. Om det var något Sarah inte skulle få problem med när hon blev äldre så var det skrattrynkor. Hennes sällsynta leenden speglade både värme och vänlighet när de var äkta. Men oftast tycktes de vara bara grimaser för formens skull. Och ändå, precis när man lät tankarna gå i de banorna, kunde hon se något roande i den mest udda detalj. Och hela ansiktet sprack upp i ett strålande, nästan barnsligt grin. Vid de tillfällena blev hon till och med vackrare än vanligt. Kanske för vacker. Det kunde vara en fara i vår bransch eftersom de flesta män hade svårt att släppa henne med blicken. Men vid 35 års ålder hade hon lärt sig att i tjänsten använda utseendet till sin egen fördel. Det gjorde henne till en ännu värre skata än de flesta trodde att hon var. Det kännade ingenting till. Jag kunde inte hitta någon bekväm ställning. Vi hade varit ombord på planet i nära 15 timmar och hela kroppen värkte. Jag vände på mig och försökte med vänster sida. Jag kunde inte se Reg 2, men jag visste att han fanns någonstans till vänster om mig i halvmörkret. Det var lätt att skilja honom från Reg 1.